Det började knaka i väggarna omkring oss. Ljudet tycktes koncentreras precis ovanför mitt huvud. Vad är det där? Frågade Minna. Det låter som om någonting är på väg att... Jag trodde först att jag själv antänt. Innan jag förstod att iskallt vatten hälldes ner över mig. Så mycket att jag omedelbart blev dyblöt. Jag drog häftigt efter andan när varje muskel i min kropp spändes av chock och köld. Och fick i mig lite av vätskan som smakade rost och järn. Innan jag hann reagera mentalt började jag hosta och spotta ut det som en sorts immunförsvarsreaktion och återigen föll jag ner på knä. Jag visste nu, trots att det var beckmörkt, exakt vad som hängde några decimeter ovanför mitt huvud. Men jag brydde mig inte. Jag ville bara ut därifrån. Ändå rörde jag mig inte iväg från duschen. Jag vände ansiktet upp och lät det iskalla vattnet regna över mitt ansikte. Om kallt vatten var det värsta den här platsen kunde prestera nu, hade jag inte mycket mer att frukta. Ett djupt och högt dån steg upp från väggarna omkring oss och jag hörde Minna skrika till. Vatten började strömma ner på golvet till vänster om mig, sen till höger, sen framför mig och till slut även bakom mig. Fortfarande satt jag där och kände händerna domna. Ett sorts lugn började spridas i min kropp. Ett jag föreställde mig att man kände precis innan man frös ihjäl. Duscharna lät vatten regna ner omkring mig. Och en symfoni uppstod i det forsande ljudet genom de rostiga rören. Ut genom duschmunstyckena och i varje droppe mot betonggolvet. Ljuden klarnade i takt med min dimmiga hjärna och tycktes lysa upp mörkret omkring mig. Jag tog in det. Jag accepterade det. Om den här platsen ville ha kvar mig gick jag med på det. Jag hade gjort min pilgrimsvandring hit, åter till den plats där jag på nytt fötts. Och om den tyckte det fick vara färdigt nu skulle jag inte protestera. Minna skrek mitt namn och att vi måste ut därifrån. Men duscharna överröstade henne nästan och det kändes mer viktigt. Domningen spred sig från mina händer och upp genom armarna och det började sticka i mitt skinn. En sorts svindel drabbade mig. Någonting som i alla fall kändes som höjdskräck. Jag slog upp ögonen och såg fortfarande bara mörker men kände någonting annat. Jag var Pelle Meyer i hans klassrum, i mitt klassrum och stod inför mina elever i färd med att berätta om resan hit. Jag var i tunneln och bar min kompis Jonas som en gång hade följt med mig hit för så länge sedan för att rädda oss från ett annalkande mörker bakom oss. Han blödde ur ett sår i huvudet. Jag sträckte upp armarna när jag låg i sängen, kallsvettig och gråtande. Jag befann mig på en bar och berättade för mig själv Pelle Meyers berättelse och hade svårt att hitta orden annat än när jag beställde en till whisky. En blöt, tung duns hördes någon meter till vänster om mig och jag rycktes tillbaka in i min egen kropp. Minna hade fallit omkull och skrek på mig och hennes röst var så gäll att den överröstade duscharna igen. Jack, vad är det som händer? Skrek hon. Jag hörde ett ljud jag inte förstod förrän jag insåg att hon släpades iväg över det skrovliga golvet bort från mig. Och nu fick jag känslan åter. Jag var iskall. Mina händer var i stort sett orörliga. Jag började krypa framåt så fort jag kunde mot ljudet av Minnas röst. De skulle hitta hennes kropp så vi kunde visa dem. Nej, vänta. Jag yrade fortfarande. Det skulle inte finnas någon kropp att hitta. Vi skulle klara oss ut härifrån. Ingen mer skulle falla offer för duscharna. Jag kravlade framåt i håll där jag trodde jag hörde henne och sträckte mig samtidigt framåt med ena handen. Men så hade jag tur och råkade vidröra hennes axel. Hon famlade efter mig i mörkret och jag grep tag om hennes jeansjacka. Sen drog jag mig henne närmare och höll henne i en stenhård omfamning. Jag tryckte ner hennes ansikte mot mitt bröst och hennes skrik blev delvis kvävda. Hon behövde få det ur sig och jag visste inte vad jag skulle göra härnäst så jag bara höll henne så hårt jag kunde och stirrade omkring mig i mörkret. Till slut övergick skriken till högt, desperat gråtande och samtidigt började det strömmande vattnet ur duscharna bedarra och till slut ströps det helt. Vi låg där tillsammans ett par minuter under tystnad. Och så kände jag hur Minna lugnade sig. Vi måste komma upp på fötterna, okej? Okay? Stammade jag. Med en ansträngning lyckades jag lösgöra mina krampande armar och reste mig skakande upp. Inte för ett ögonblick släppte jag taget om Minna. Hon reste sig upp efter mig och vi började treva oss fram med händerna om varandras axlar. Jag hade ingen aning om vad vi befann oss i förhållande till någonting och inte hon heller. Vi måste bara hitta en vägg. Jag drog henne åt höger och efter 10 långa släpande steg slog jag i en bastant cementvägg. Var den täckt av is eller var det bara jag som var så nedkyld? Jag visste inte, men säkert lite av varje. Minna hade huvudet lutat mot mig och jag kände en sorts frustration byggas upp. En ilska över att ha behövt komma hit igen. Men jag hade inte energi att upprätthålla den och den blev till sorg istället. Det knakade i väggarna omkring oss. För varje gång jag hörde det vändes det i magen på mig. Dessutom gjorde det fortfarande lika förbaskat ont i undersäken. Jag var nära att ge upp. Så trött och så rädd, inte tillräckligt stark och allt för väl medveten om det. Jag var inte lika stark eller modig som i mina berättelser. Minna hade haft helt rätt. Försjunken i dessa tankar, lutad mot väggen, drog jag oss fram. När ett plötsligt hörn dök upp var jag inte alls förberedd. Väggen försvann och jag föll handlöst och slog huvudet i marken med en blixtrande duns. Smärtan i pannan gjorde att jag först inte kände att jag nog också hade lyckats böja fingrarna baklänges mot marken. Men snart blev det uppenbart att jag troligen hade brutit några av dem. När jag drog dem mot kinden spretade de på ett helt onaturligt sätt. Jag skrek högt, mest av frustration, och Minna som nu stod kvar ensam någonstans bakom mig skrek tillbaka. I ett ögonblick kändes det som att vi skällde på varann. Sen satte jag mig upp med hjälp av vänsterhanden och kände omedelbart någonting på marken. Dess yta var slät, men inte som cement utan som metall eller plast. Det var något litet. Jag höll det i handen och reste mig på darrande ben som jag visste inte skulle bära länge till. Det snurrade i huvudet och jag visste inte om det var spriten, hjärnskakningen jag säkert fått eller desorienteringen i mörkret. Minna ställde sig tätt intill mig, tog tag i mina händer och drog mig nära sig. Förlåt, vi skulle inte ha åkt hit. Jag trodde det inte, sa hon i snabba, hulkande andetag. Jag brydde mig inte. Det var inte en ursäkt jag ville ha. Jag ville skälla ut henne efter noter och sen ville jag vara hennes stora sked. Eller samtidigt. Jag önskade att vi var hemma i lägenheten och bråkade om något dumt, meningslöst. Minna famlade över min hand. Vad är det där? Frågade hon. Jag hade glömt att jag fortfarande höll i saken från golvet. Vi kände på den tillsammans. I ett ögonblick trodde jag att det var någon del av rören från duscharna i taket, men sen växte ett desperat hopp inom mig. Det var något cylindriskt. Det var av metall och plast. Det fanns en knapp. Jag roterade den i handen försiktigt så jag inte tappade den. Det var en liten ficklampa. Den sorten man fäster med en karbinhake i ryggsäcken. Ficklampan, stammade jag. Jag kände på knappen men kunde inte trycka ner den. Hjälp mig med knappen. Jag kisade för att förbereda mig för ljuset men det var inte direkt bländande. Utanför den brungula ljuskäglan var allt alldeles för mörkt ännu. När mina ögon hade vant sig såg jag de många duschmunstyckena i taket. En efter en i rader så långt ljuset nådde. Golvet såg ut som i en svinstia, skitigt och lerigt. Minna höll om mig. Jag tryckte hennes ansikte mot bröstkorgen igen. Blunda, bara knip ihop ögonen, sa jag. Tjutet av ett döende rådjur återkom till vänster om mig och det växte tills det ylade i mina öron. Det lät som om det kom från alla håll samtidigt. Minna satte händerna för öronen och jag såg att hennes fingrar var illröda, kanske till och med lila. Jag höll fram ficklampan som om det var ett vapen. Även om det gjorde oss fullt synliga för vad som än kunde finnas där inne, skänkte ljuset en sorts trygghet, till och med värme. åtminstone känslan av att existera igen. Djurlätet tystnade och försvann igen. Vi måste hitta ut i tunneln igen. Du måste hjälpa mig hitta tillbaka, sa jag. Minna nickade och slet ansiktet från min bröstkorg. Hennes tårar hade fryst och fäst henne vid min tröja. Jag såg en rodnande fläck på hennes kind. Ditåt tror jag, sa hon och pekade åt vänster. Ljuset gjorde inte så mycket för att lysa upp vägen, men jag litade på henne. Vi stapplade åt det hållet genom leran på golvet som nu liknade slask. Det hade läckt in i mina kängor, men det var mitt minsta problem. Hela jag var täckt av mer eller mindre fryst, skitigt vatten och lite mer kunde inte skada. Då och då flimrade ficklampan och varje gång spände sig Minna i hela kroppen. Jag skakade till den och den tändes igen, men inom mig tänkte jag att den inte hade många minuter kvar att ge. Och till slut släcktes den också helt. Jag kände Minnas fingrar grävas in i mina armar, skakade på ficklampan, slog den mot min andra hand, men ingenting hände. Snälla, snälla, muttrade jag för mig själv medan jag klickade på knappen gång på gång. Utan den var vi förlorade. Jag kunde inte ge upp om den nu. Och till slut tändes den igen, trodde jag. Men jag hade haft fel. Det var en annan ljuskälla som tändes. På andra sidan rummet. En ensam hängande glödlampa i taket, kanske 10 meter bort. Den var svag, men ljuset räckte för att ge en bild av rummet. Ytterligare kanske 3 meter bort, på andra sidan om glödlampan, stod i ljuskäglans utkant den välbekanta, omisskännliga siluetten av en kronhjort med huvudet böjt ner mot marken. Den hade imponerande horn, en 12-taggare om jag var tvungen att gissa. Jag var helt oförmögen att hantera den oväntade synen och tappade den döda ficklampan på golvet som slog ner med ett kras. Kronhjorten reagerade och rätade upp huvudet. Hornen skrapade mot taket så att ett av dem gick av. Djuret verkade inte lägga märke till det, åtminstone reagerade det inte. Det riktade uppmärksamheten åt vårt håll och Minna drog i min tröja. Vi måste härifrån. Stanna inte upp, stammade hon gråtande. Vi fortsatte på vår väg medan kronhjorten började böla och ljudet fick huvudvärken att flamma upp. Det var ett enda utdraget tjut som jag hela tiden trodde skulle ta slut i ett andetag, men ändå fortsatte och det tycktes eka. Jag vände mig om och tittade bakom oss och såg ljuset från glödlampan reflekteras i djurets ögon. Den betraktade mig. Den förföljde mig. Jag hörde det klicka elektriskt när fler glödlampor bakom oss tändes, men jag vågade inte titta för att se vad de lyste upp. En dörr dök upp framför oss. Färgen hade flagnat och virket var gammalt och sprucket, men jag såg ännu att den en gång också hade varit röd. En av skruvarna som höll dörrkläppen uppe hade lossnat och den hängde på sidan. Den var fortfarande så blank att den reflekterade ljuset från glödlamporna bakom oss. Jag sträckte fram handen för att ta tag i dörrhandtaget, men Minna hann före. Hon tryckte ner det. Sprickor öppnade sig runt dörrhandtaget och ut längs fibrerna i virket ända tills de nådde dörrkarmen. Skruvarna i gångjärnet föll ut och dörren började tippa mot oss. Jag höll upp en hand till skydd medan jag vände mig bort. Och lyckligtvis höll några av skruvarna i det nedre gångjärnet och den föll ut på svaj. Och jag kände en tung pust av kall luft när den svepte förbi oss innan den slog i väggen och sen föll ner på marken med en duns. På andra sidan dörröppningen såg jag den välbekanta vindlande tunneln. Taket gick upp och ner i höjd som en berg- och dalbana. Som jag minns det hade takhöjden som minst bara varit en knapp meter. Men nu var det ännu lägre. Jag såg att taket längst in i tunneln hade gett vika. Det hade kollapsat och det kunde inte ha varit den här vägen vi kommit in. Det var åtminstone inte den här vägen vi skulle komma ut. Helvete, skrek jag i ren utmattning. Det brann i mina lungor och i mitt huvud. Varje rörelse jag gjorde var på instinkt eftersom jag ännu inte förstod någonting rent rationellt om vad som pågick här. Vi stod kvar handfallna vid ingången till den raserade tunneln och begrundade vad som verkade vara vårt öde. Minna verkade försöka gråta, men utan att få ut någonting. Jag höll i hennes hand och tryckte den som om det skulle hjälpa. Fler glödlampor tändes bakom oss. Om vi vände oss om skulle vi kanske se ytterligare en utgång, men skräcken över vad mer vi skulle komma att se hindrade oss. Jag hörde hur hovar slog i golvet någonstans bakom min rygg. Och sen fler och fler. Skuggor av vad som måste vara människor började torna upp sig mot väggen framför oss. Det var barnen. Jag var helt övertygad om det. Jag kände lukten av dem, av mynt och vinäger. Jag såg för min inre blick hur deras nattlinnen släpade i marken och hur deras långa hår hängde ner och dolde deras ansikten. Minna höll allt hårdare i min hand. Två skuggor mot väggen, sen fem, sen tio, sen tappade jag räkningen. Ännu fler glödlampor tändes. Rimfrosten på cementväggen började så sakteliga smälta. På skuggorna såg jag att vissa av gestalterna bakom oss tycktes bära hjorthorn på huvudet. Det blev varmare i rummet. En glödlampa tändes alldeles intill min sida. Jag såg hur Minna vände sig upp mot taket och följde hennes blick. Där hängde ett duschmunstycke ner. Det var gammalt och rostigt och hängde istappar från det. Med sin fria hand sträckte sig Minna upp, tog tag i röret och drog i det. Hon höll tag i min hand som om det var en motvikt och röret gick överraskande enkelt av. När det iskalla vattnet forsade ner över oss kröp vi ihop, men jag hörde bakom ryggen snabba steg bort från oss. Minna vände sig upp mot mig med halvslutna ögon och gav mig det långa röret med duschmuttstycket, och jag förstod att hon tänkte på det som ett vapen. Jag tog emot det, och med det i handen kände jag, för första gången sedan jag kom hit, makt. Att jag hade lite kontroll. Samtidigt kom stegen närmare igen. Jag hatar det här jävla stället, sa jag och svingade röret åt min sida. Glödlampan närmast mig krossades och glasbitarna föll till marken. Och till min förvåning släcktes sen ytterligare lampor bakom oss. För var och en som släcktes blev rummet mörkare. Jag visste inte om jag tyckte det var bättre eller sämre så, men för första gången hade vi lyckats förändra någonting. Kronhjorten hade börjat böla igen. Fotstegen var mycket nära nu, bara någon decimeter bakom oss. Jag höll Minna så nära jag kunde när den sista glödlampan släcktes. Vi stod återigen i mörker. Men den här gången var vi inte ensamma. Det fanns inte något att förlora. Jag vände mig om och tittade, med Minna i armarna, ut över rummet. Lite ljus hängde ännu kvar i lampornas glödtrådar, likt i en gammaldags kamera efter att blixten gått av. Mina ögon vande sig och jag såg konturerna av barnen. De närmaste stod så nära att jag hade nått dem om jag bara sträckte ut handen. Luften var full av en vrede jag kände igen. De hatade mig lika mycket som jag fruktade dem. Kanske av samma skäl. Vad som skulle hända om de fick tag i mig kunde jag inte ens gissa på. Men jag hoppades att jag då åtminstone inte längre skulle vara så rädd. Glödtrådarna kallnade och mörkret föll. Jag slöt ögonen. Förlåt, viskade jag ner i Minnas hår. Barnen var bara några centimeter från oss nu. En andedräkt kändes mot min nacke. Jag knep ihop ögonen. En utandning till mot min hud. Och sen ingenting. Knäpptyst i ett ögonblick. Och så försvann stegen iväg med ett rasslande från oss. De flydde. Kronhjortens böl tystnade och rummet tömdes. Jag tittade sakta upp och såg bara några meter framför oss en ljusstråle. Den var stark och naturlig och kom uppifrån. Snöflingor virvlade i den och fick frosten i Minnas röda hår att skifta i turkos. Jag hade ingen aning om vad jag såg, men var redo att omvärdera min ateism tills jag hörde en bilmotor. Ljuset kom från ett hål i taket där några brädor för länge sedan hade suttit men nu ramlat av. Jag kunde inte tro mina ögon. Förstummad hörde jag en bildörr slå igen och sen Björns röst eka ner genom hålet.
Hallå där nere!
Han lät glad, obegripligt normal. Minna tittade upp och lösgjorde sig från mig. I hennes ögon syntes en spirande svag lättnad som ännu inte hade nått ansiktsuttrycket. Hon rörde sig snabbt framåt.
Björn, väste hon. Björn, hjälp oss upp härifrån. Du får vad fan som helst. Allt gräs jag någonsin kommer köpa.
Är det ett löfte, skrattade han.
Jag antog att de såg varandra. Minna tittade upp i hålet i taket och hon badade ljus. Jag hade inte kunnat röra mig än men började nu mödosamt ta mig fram. Det knäppte i mina leder. Allt hade verkat drömlikt fram till nu. Det här verkade verkligt.
Okej, men det blir inte lätt, ropade Björn. Repet är djupfryst och halt, men några andra val har vi väl inte direkt och jag är rätt hög, så vi får göra vårt bästa. Hur fan hämnade ni ens där nere till att börja med?
Minna svarade inte, men Björn hissade ner ett rosa klätterrep. Hon högg tag i det och började hissa sig upp som om hennes liv hängde på det. Björn stonkade där uppe och undslapp sig en kommentar om att hon hade lagt på sig vikt. Minna var ute på några sekunder och jag var ensam kvar. Jag såg mig omkring. Rummet var mindre än det hade verkat för bara någon minut sedan. Väggarna hade sprickor i sig. Leran var djupfryst. Duscharna var tomma.
Kommer du, Jack? Frågade Björn och jag klev fram till hålet.
Jag tog tag i repet så hårt jag kunde och tittade ner på golvet där den röda dörren låg kvar. Bakom dörröppningen såg jag en orörlig mänsklig gestalt just utanför ljuset. Jag vände ryggen åt den. Med en del hjälp av Björn som hissade lyckades jag ta mig upp och ut på den frusna marken ovanför. Jag andades in frisk luft. Månljuset spelade över snön på marken som var upplyst. Minna vankade av och an vid bilen, stannade upp ibland och tittade in bland träden. En tanke slog rot i mig och tycktes tynga ner mig. Hon stod nu inför samma tid i livet som jag själv hade gått igenom. Hon skulle behöva leva med det här i resten av sitt liv och det skulle vara mitt fel. Jag kände tårarna fylla ögonen medan Björn hjälpte mig upp. Jag hade haft käken spänd så det värkte så länge jag kunde minnas och var rätt säker på att jag hade bitit av flisor av åtminstone en tand. Hela min kropp var avdomnad och kläderna fastfrusna vid min hud. Då började Minna skrika.
Den är där, precis där!
Hon skrek och pekade mot träden och Björn släppte mig och rusade mot henne. Jag föll ihop och tittade ner i marken. Det fanns ingenting att göra åt saken och om det fanns något så var jag den sista att veta vad. Jag var ju lika förstörd som hon. Hennes skrik försvann iväg ut ur mitt medvetande och mina tankar vandrade tillbaka till Pelle Meyer igen. Vad hade han gjort när han var i den här situationen? Ja, just det, han hade ju varit det och han hade löst det genom att supa. Det lät inte som någon dålig idé. Jag letade i jackans innerficka och hittade fickpluntan, men när jag luktade på spriten brände det i näsan som om det var saltsyra. Det gjorde mig direkt illamående. Jag stängde den och tittade ner i hålet i marken. Med en rörelse slängde jag ner fickpluntan där. Jag hörde inte den landa heller. Skål, sa jag. Så kom jag upp på fötter och gick mot Minna, som nu snarare yrade än skrek. Hon hoppade till för varje skugga som rörde sig, medan Björn, hög och förvirrad, försökte förstå vad det var som var fel.
Vad är det som pågår? Frågade han.
Gå och sätt dig i bilen och var redo att köra, sa jag till honom utan att möta hans blick. Minna fick syn på mig, blev stilla och jag tog hennes händer.
Jack, hur kunde det vara så där? Hur kunde de vara så där? Hur kunde något av det, började hon osäkert utan att veta vad hon egentligen skulle säga.
Till slut bröt hon ihop igen.
Jag förstår det bara inte. Jag visste inte. Jag visste inte.
Hon grät och jag höll om henne. Det var det enda jag kunde göra.
Några gånger bankade hon med knytnävarna i min bröstkorg i ren frustration, men jag tog bara emot det. Jag visste ingenting om hur man kunde få hjälp i hennes position, men jag kunde lyssna och ta emot slagen. Jag ledde henne till bilen och satte henne i baksätet och svepte så många filtar jag hittade runt henne innan jag satte i säkerhetsbältet. När jag gick runt bilen för att kliva in och sätta mig kastade jag en sista blick mot hålet i marken. Jag tyckte jag hörde röster där nerifrån då. Men det var säkert bara inbildning. Björn körde tillbaka längs skogsstigen så fort han kunde. Flera gånger drog han efter andan och tycktes försöka formulera en fråga, men varje gång gav han upp. Istället berättade han om hur han suttit i bilen och sett ett svagt ljus stråla upp genom marken och skepnaden av vad han trodde var en av oss. Den hade vinkat till honom som för att leda honom dit. Varken jag eller Minna reagerade. Björn visste inte hur han skulle ta sig an oss och lät oss till slut bara vara. Frågor kunde vänta, kanske för alltid. Minna sov inte, men hon höll ögonen slutna. Jag kände hur det ilade i kroppen. Inte förrän vi hade kört ut ur skogen släppte jag taget om dörrhandtaget. När vi hade kommit ut på vägen igen kände jag energin rinna ur mig. Musklerna slappnade av. Fördämningarna som hade hållit tillbaka hela min metabolism släppte. Jag bad Björn köra in till vägkanten och han lydde utan att säga ett ord. Jag snubblade ut ur bilen och började kräkas i ett dike. Det enda som kom ur mig var en tjock gul galla som sipprade upp ur min hals och rann ur mig. Det var vad jag förtjänade. Jag hulkade och kände ögonen bukta ur skallen medan jag höll mig om magen. Med knutna nävar hamrade jag i marken och såren i mina knogar gick upp igen. Först nu tittade jag på skadorna jag hade fått. På ena handen var lång- och ringfingret brutet. Det såg ut som att någon hade gått på dem med kapsylöppnare. En nagel hade gått av och knogarna hade knappt någon hud kvar. Sen var jag tvungen att kräkas igen. Det var som sluttampen på en exorcism. Det kändes som att det var åratal av stress, lögner och skräck som våldsamt trängde sig upp ur mig. Och i takt med att min mage blev tommare blev jag själv också det. Det poppade i mina öron och trycket i huvudet lättade äntligen. Det kändes som att jag flöt. Jag grät och visste egentligen varför, men jag kunde inte isolera just den tanken. Allt var främmande och alla kopplingar i hjärnan var nya. Jag startades om. Jag hade kommit tillbaka till utgångspunkten. Länge satt jag där, så länge att mina kläder återigen började frysa. Björn satt kvar i bilen och tittade åt andra hållet. Vid något tillfälle tror jag att jag kände Minnas hand på min axel, men när jag var färdig satt hon i bilen och tittade överallt utom på just mig. Så följde jag ihop i bilsätet igen, skakande och dyblöt. Björn började köra innan jag ens hade stängt dörren om mig. Jag såg hur Minnas underläpp darrade, men hon sa inte ett ord. Hur hon klarade av det vet jag inte. Jag kände ett stort behov av att prata om vad vi hade varit med om. Bara en enda gång under bilresan hem såg jag henne snegla åt mitt håll när vi passerade infarten till Silkeborg. Vi förlät varandra för allt som hade hänt utan att säga det högt. Vi pratade aldrig så mycket om duschan efter det där. Vi hade fyllt den platsen med känslorna vi tagit med oss, smärtan och sanningen om oss själva och hur vi använde varandra för att fly från den. Skräcken vi hade upplevt var där, som hon så många gånger förut hade sagt, en dos med perspektiv. Det väckte oss. Jag tror att vi båda under resan hem insåg att vi skulle må bättre på varsitt håll snarare än tillsammans. På samma sätt som hon flyttade in hos mig diskuterade vi aldrig hur hon långsamt efter det där började flytta ut. Hennes saker bara försvann en efter en. Och till slut började vi likt ett mantra upprepa att vi skulle förbli vänner. Men vi hörde båda hur tomt det var. Till slut, en torsdags eftermiddag, efter en mjuk kyss på min kind, försvann hon. Minna och jag funkade inte ihop, eftersom vi passade för bra. Vi var två unikt grundsabbade individer med en förmåga att slå om 180 grader på ett ögonblick. Det är lätt att i efterhand sakna de där långa nätterna med filmer och mys, men verkligheten glömmer man. Kvällen vi hade tittat på Inside Llewyn Davis, till exempel. När hon till slut övertalade mig om att återvända till duscharna. Den var inte riktigt som jag beskrev den förut. Jag minns först nu i efterhand hur extremt irriterad jag blev på henne för att hon valt just den filmen eftersom vi hade sett den månaden innan. Det hade fått mig att känna ett förakt för henne som var så djupt att det nästan gjort mig apatisk. Allt för att hon hade valt en jävla film. Innan dess hade Minna kallat mig jävla dumskalle för att jag inte hade rengjort kattlådan. Så hade det varit varje kväll. Ett perfekt par och en evig risk för våld i nära relationer. Allt i en och samma kokande kittel. Vår lösning hade alltid varit att skölja ner alla våra bråk med sprit. Vi var varandras perfekta medberoende. Och på så vis var vi väl alltid på väg till det slut vi också fick. Silkeborg gjorde inget annat än att belysa det. Jag hoppas verkligen Minna är på en bättre plats idag. Vad gäller mig själv hade jag aldrig kunnat leva vidare på samma sätt efter den där dagen. Jag var så täckt av blod och skit att jag på riktigt hade ett livsförändrande ögonblick framför spegeln. Så långt hade jag tillåtit mig sjunka. Inte för att jag hade varit full eller hög, utan för att jag hade behövt ta till de medlen. Jag kunde inte använda den ursäkten längre. Jag kunde inte fortsätta försöka förändra historien. Om det låter som något en terapeut skulle kunna säga är det inte så konstigt. Det är ett citat från den terapeut jag börjat gå till. En gång i veckan. Först för supandet men tids nog för allt annat också. Jag har inte fått någon religiös uppväckelse eller börjat gå i AA, men jag respekterar de metoderna för jag vet att man vid en viss punkt är redo att göra allt. Jag hade önskat att Pelle Meyer hade hittat ett sätt att hantera sina egna demoner. Men nu, när de även är mina, bär jag dem för oss båda. Jag kommer alltid ha duscharna kvar inom mig. De är en del av mig nu, men jag behöver inte längre låta dem skada mig för det. Det viktigaste jag lärt mig i terapin är att man inte blir bättre genom att dölja symptom om man aldrig gör något åt sjukdomen. Att blåsa ur skallen med sprit och knark varje kväll skjuter bara fram den oundvikliga konfrontationen. Man måste behandla det som en vårta. Man måste skära bort det med roten. För att bli av med cancern måste man leta upp varenda liten nerv som leder till den. Det är därför jag berättar om det här. På samma plats och sätt som jag en gång berättade min förra historia. Ni är så många som hört min version av Pelle Meyers lägereldsberättelse genom åren och sen gått vidare som vanliga människor. Jag spred den vidare själv som en fix idé för att jag inte kunde motstå det. Jag kan inte få den berättelsen oberättad, men jag kan försöka blanda bort korten. Jag förstår helt och hållet att jag inte borde säga det här, men jag hoppas det inte ska spela någon roll, för jag är på väg till min centrala poäng nu. Den här berättelsen är din. Jag vill inte ha den längre. Ta duscharna och gör om dem efter dina egna behov. Berätta historien vid en lägerelde och brodera ut den så mycket du vill. Berätta om den som om det händer dig själv eller din kompis eller din kompis kompis och försök sen få ligga med hjälp av den. Ta fram dina vildaste teorier för att förklara den. Gör en bok eller film av den. Gör den till en vandringssägen om din egen stad. Dränk min berättelse i versioner. Ja, vad fan, åk dit. Hitta duscharna. Fråga varenda en i Silkeborg i Danmark om dem tills de kör dig ut ur stan. Åk vilse på småvägarna strax nordost om stan tills du stöter på en plats som liknar den jag beskrivit och vänd sen upp och ner på stället. Ta med dina polare och ta bilder, utforska i tunnlarna, tänd ett bål och ha en stor jävla fest och berätta sen om allt på nätet. Täck väggarna vid duscharna med graffiti och golven med ciggfimpar, ölburkar och använda kondomer. Berätta för alla om platsen. Fyll luften med så mycket spekulationer och skitsnack att ingen någonsin vet att det kokar ner till mig och Pelle Meyer. Dränk oss i oljud och låt oss tyna bort i fred. Förlåt, jag har dragit ut på det här mycket längre än nödvändigt. Det var aldrig min avsikt. Gamla vanor, ni vet. Jag har suttit och sippat på en gammal flaska whisky som fanns här i lådan med laptopen. En som man kanske kunde kalla lagrad vid det här laget. Jag är ingen absolutist och några sippar så här efter alla år av plågor jag tvingat min kropp igenom kommer inte förändra ett dugg. Se det som en skål för gamla minnen. När jag berättat om det här kommer jag aldrig mer låtsas om den här historien. Inte ens kontot jag använt för att publicera den. Jag kommer riva sönder lappen där dess lösenord står skrivet, stänga datorn för vad jag hoppas är sista gången och begrava den längst ner i garderoben igen tillsammans med flaskan. Imorgon ska jag gå upp tidigt, åka till folkhögskolan där jag lär ut kreativt skrivande, samla mina elever och berätta en av alla versioner jag har av historien om duscharna. Det är inte Halloween, visst, men ändå kanske jag unnar mig att släcka lamporna och tända ett stearinljus för stämningens skull. Då hade Pelle blivit stolt. Historien jag ska berätta kommer inte handla om mig längre. Nej, det kommer vara min bästa kompis brorsas ex-tjej och det kommer vara i Tyskland de körde runt för några år sedan och jag kommer svära på att det är sant. Jag gör samma som jag alltid gjort med min berättelse, men jag har nu en ny, helt annan avsikt. Jag blandar bort korten med överdrifter och lögner, men av en ny anledning. Om det inte hade varit för vad jag varit med om, hade det kanske till och med varit roligt. Vem vet, kanske det till och med blir det. Under ett par långa nätter för många år sedan gav jag er min berättelse. Och det enda jag ber om nu är att ni ska ta den ifrån mig. Det jag önskar mig, mer än någonting annat, är att en dag få höra en ny version av min egen historia som inte längre är min. En med en annan huvudperson, en annan drivkraft, en annan plats och en annan tid. En berättelse som jag kanske inte ens ska känna igen, inte förrän jag hör ordet som då äntligen börjat hemsöka andra smardrömmar mer än mina egna. Duscharna. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och du har hört tredje och sista delen av Duscharna, slutet. Den är skriven av Dylan Sindelar och lästes av mig efter viss bearbetning av texten. Producent är Ludvig Josefsson. Och det här var veckans berättelse i Creepypodden. Jag hoppas ni tyckte om den. Vi hörs igen om 2 veckor, men fram till dess har ni alltid Creepypoddens telefonsvarare att lyssna på som kommer ut veckor då vanliga avsnitt inte kommer. De hör ni på SR Play och på sr.se. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat.